Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt det till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Och sen så tänker jag att just att driva de här frågorna med jämställdhet. För att det är så oerhört viktigt. För tittar man på de här FNs globala mål, så 14 av 17 målen, så måste vi lyfta unga flickor och unga kvinnor för att överhuvudtaget nå de här målen. Det är en förutsättning för hela den globala utvecklingen. Och vi vill ju skapa en bra framtid för våra barn och barnbarn. Men då är det bara att jobba, se till, lyft alla flickor. Ge dem samma möjligheter som pojkar och unga kvinnor.
Varmt välkomna till denna extra insatta podd.
Extra insatt nyhetsartikel. Nyheter, mycket som har hänt. Det är mycket som har hänt ute i världen de senaste åren.
Ja, men det är det verkligen. Ja. Och framförallt senaste 1,5 åren.
Ja.
Vi har valt att göra den här podden med anledning av att det idag är den internationella flickadagen.
Ja, underbart. Ja, det finns ju många dagar som har epitet. Det är kanelbullens dag och när vi var små fanns det väl till och med menlösa barns dag. Och ja, man kan hitta på lite egna dagar. Men den viktigaste dagen som överhuvudtaget går att uppbringa just nu är internationella flickadagen.
Mm. Det är alltså en av FNs internationella dagar som instiftades av FNs generalförsamling i december 2011.
Precis.
För att då uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation. Och initiativet till den här dagen kommer ursprungligen från Plan, alltså barnrättsorganisationen Plan. Och under den här podden så kommer vi ha ett flertal gäster från Plan med oss. Och vi vill alltså sätta fokus på flickors rättigheter och flickors särskilt utsatta situation, kanske främst efter och under coronapandemin.
Precis, för så här är det ju, och det här är ju historisk, en historisk evidens att under krig eller kriser och pandemi och liknande så är det flickorna och unga kvinnor som är mest utsatta. Och enligt FN nu då så har utbildning och ja, kvinnors och flickors liksom rättigheter slungats tillbaka mellan 20 och 30 år tillbaka i tiden under corona.
Mm.
Det är så miljontals flickor och pojkar såklart som inte har gått skolan, och de fattiga länderna har såklart drabbats mer, och även tjejer då, eftersom man faktiskt
framförallt
pojkarna.
Flickor. Mm, mm. Och det som har hänt under coronan är ju framförallt att deras utbildning är kraftigt eftersatt.
Mm.
Skolor har ju stängts igen över hela världen, inte bara i Sverige förstås. Och i utsatta delar av världen så säger det ju sig självt att det är svårt för barn att då ta del av utbildning digitalt, eftersom det inte finns datorer och smartphones i samma utsträckning och ingen möjlighet att sända då undervisning digitalt heller. Det har helt enkelt resulterat i att flickor har tvingats sluta gå i skolan. Och som du säger, Ann, 20-30 år tillbaka i tiden. Och vad ska man göra med de här flickorna då? Nej, men man gifter bort dem. Vi har gått tillbaka till så här medeltida maner när det gäller flickor. Och vi blev så otroligt upprörda när vi började läsa om det här och förstå vidden av det. För vi har haft ett väldigt så här ensidigt fokus under coronan och under pandemin på oss själva. På liksom konsekvenserna för Sverige, alla dödssiffror här. Och det är klart att man inte ska förringa det. Det är ju jättetragiskt över hela världen förstås. Samtidigt så måste vi inse att vi sitter här nu i ett land där väldigt många är vaccinerade. Vi har klarat oss hyfsat bra. Våra barn får fortsätta gå i skolan. Men i andra delar av världen så ser det ju inte alls ut så. Alltså de är ju fortfarande i en brinnande pandemi. Och det är inte ens i närheten av att de kommer få möjlighet att vaccinera sig. Så pandemin fortsätter där och försämrar levnadsvillkoren framförallt för flickor över hela världen.
Så här är det ju. Kvinnor och flickor jobbar ju i en, liksom, i en sektor som har varit överrepresenterad, som har drabbats hårdast. Det är så här, ja, men allt från hotell till restauranger till frisörsalonger till, ja, vad ska man säga, som vi brukar kalla kanske lite mer för mjuka värden.
Mm.
Och det här gör ju att de blir mycket mer sårbara. Deras sårbarhet ökar sig till exempel. De blir ju till exempel deras anställningsskydd. Mm. Deras säkerhet, som allt från, ja, men som vi har hört mycket om, att det har varit mycket övergrepp. Det finns ingen liksom social security. De har ju alltså blivit, kvinnor har blivit så extremt mycket mer utsatta. Och nu väljer ju liksom statistik och forskning inom att ja, vi måste göra någonting nu, måste göra det tillsammans, för annars är vi tillbaka in i, som du sa, i medeltiden. Och det som händer då när det inte finns ja, men hygienartiklar som bindor eller papper eller chans, och liksom, det finns ju, på många ställen har de ju inte ens vatten på skolorna. Och det här gör ju såklart att många flickor stannar hemma, för de skäms då att det ska synas eller att det ska lukta. Och när de inte kan sköta sin hygien i skolan så riskerar de såklart att drabbas av olika infektioner. Och jag tänker att vi sitter i vår privilegierade värld och tycker att det kan vara pinsamt då om det, jag menar, om man är blödigt igen, och unga tjejer tycker det skäms då för att, ja, fråga om mensskydd. Då kan ni tänka er hur det är här då med dessa, ja,
Och rent historiskt så är det ju alltid så att, att människor, även i Sverige, så har vi satsat mycket mer på pojkars utbildning än på flickors. Det där har ändrat sig. Nu är det fler tjejer och kvinnor som går liksom utbildningar, särskilt avancerade utbildningar. Men så är ju de här utvecklingsländerna, att man tänker då att varför ska vi slösa pengar och vad ska jag säga, ja, effort på att flickorna ska gå i skolan, för de ska ändå bli bortgifta.
Mm. Vi vill ju med denna podd upplysa er om vad som händer om här runt om i världen. Men vi vill ju också engagera er och på olika sätt försöka förmå er till att bli lika, vad ska man säga, brinnande som du och jag blev när vi faktiskt hörde om det här. Att rikta blickarna utåt. Vi lever ju i ett av världens mest privilegierade länder. Vi har klarat oss förhållandevis bra under pandemin. En stor del av Sveriges befolkning är nu dubbelvaccinerad och våra restriktioner har nu släppt.
Mm.
Men så ser det som sagt inte ut i stora delar av världen. Och vår dröm, det är att ni, kära lyssnare, ska bli flickafaddrar. Och det blir man genom att gå in på plansverige.org. Och du kan bli flickafadder på olika nivåer. Alltså du kan skänka mellan 100 och 500 kronor i månaden och koppla upp det då på ett månadsfadderskap. Och som fadder då så ger man pengar varje månad som bidrar till en positiv förändring för hela samhällen och att barns liv förbättras för alltid. Det är ingen bindningstid på det här. Man kan när som helst säga upp sitt fadderskap eller byta betalmetod. Det kommer ge sig själva. Gå in på plansverige.org och bli flickafadder. Det skulle vara som en stor dröm för oss.
Men vi måste också berätta lite glada nyheter.
Glada nyheter. Ja, men det vet jag.
Glada och glada nyheter. Men innan corona så gick ju verkligen utvecklingen åt rätt håll. Och det går faktiskt fler barn i skolan än någonsin förut. Och även fler flickor går i skolan mer än någonsin förut. Men så att antalet flickor som inte går i skolan har minskat med 79 miljoner sedan 1995. Och faktiskt totalt, det här gjorde mig så positivt överraskad. Totalt går idag, eller innan pandemin då, 90% av världens barn i låg- och mellanstadieåldern i skolan.
Mm.
Och i drygt 2-3 länder är det dessutom lika många flickor som pojkar som går i skolan. Den tråkiga sanningen är att mer än hälften av dem som inte går i skolan är då flickor. Och i vissa delar av världen, som till exempel Afrika som varit inne på, och delar av Mellanöstern och södra Asien, så är andelen flickor ännu större. Det som man också har kunnat se de senaste 10 åren är att det finns ju inget viktigare för ett låginkomstland än att se till att fler flickor går i skolan. För i långa loppet är det ju en otroligt liksom lönsam investering, för det är ju inte bara flickorna själva utan hela landets ekonomiska utveckling som det här. För varje år växer skolgång så ökar kvinnors löner då och möjligheter. Och det som är så bra och som jag är så glad för och som är också ett otroligt bra incitament att kämpa tillsammans för och bli flickafadrar, det är att utbildade kvinnor gifter sig senare och föder färre och friskare barn.
Men vilket säger sig självt, alltså, ja. Utbildning är ju lösningen, det är egentligen den enda lösningen, för vi har ju varit engagerade i de här frågorna ända sedan vi var unga. För mig har det liksom varit så viktigt att en del av mitt yrkesliv och mitt privata liv ska handla om att så här, vi är privilegierade, vi har haft tur att födas i det här landet och det finns de runt om oss som absolut inte har den turen.
Mm.
Och världen är så enormt orättvis. Och jag tycker att vi har skyldighet att dela med oss. Vi som lever med ett överflöd. Det man kan se, det som jag ändå har noterat, för det är så här, hur ska jag välja? Vad ska jag engagera mig? På vilket sätt kommer min hjälp fram bäst? Alltså, vi har ju varit på resor där man har känt att man bara så här vill adoptera varenda unge. Man vill liksom bara direkt köpa mat. Du vet, som när man var barn, att man bara, kan inte jag få skicka det här till Afrika? Kan inte jag få skicka det här till fattiga barn? Kan inte jag få göra det så här? Den här direkta, akuta hjälpen som såklart behövs den också. Men det som verkligen har landat i mig efter år av engagemang, det är att utbildning ändå är vägen ur fattigdom.
Mm.
Och vi ska veta att utbildning i Sverige är utbildning gratis. Vi har ju byggt ett samhälle som gör att utbildning som dessutom är individuellt anpassad ska ges varje barn. Mm. Och så ser det ju absolut inte ut i andra delar av världen. Även om grundskolan oftast är gratis så är till exempel inte skoluniformerna det.
Nej.
Så jag har ju jobbat mycket...
Eller materialet.
Eller materialet, alltså skolböckerna. Så att om du är liksom en extremt utsatt, fattig mamma i till exempel Indien så har du inte möjlighet att låta dina barn gå i skolan för att dels har du inte råd att köpa skoluniformer och du har inte råd att köpa böcker. Och dessutom så kanske det är 2 mil att gå till skolan och du har liksom ingen förmåga att gå dit med dem. Och på ett annat sätt så har man inte råd att låta sina barn gå i skolan för att barnen också
hjälper till med försörjningen.
Mm. De är arbetskraft. Alltså barnarbete är jättevanligt. Mm. Även om många länder nu i maklig takt gör allt för att förbjuda det. Men det är liksom inte riktigt så enkelt. Men utbildning.
Mm.
Det är vägen ut ur fattigdom. Och bara genom ett extra skolår, alltså bara genom att gå några få år i skolan.
Så ger man nästa generation en helt annan möjlighet.
Helt andra möjligheter. Mm. Som du säger, både med den reproduktiva hälsan, familjebildandet. Men också att fatta egna beslut över sin egen plånbok.
Mm.
Vilket man ju ser sker när man ger flickor möjlighet att gå i skolan.
Och mikrolån och liknande. Och det som händer också är att om man lever i länder där kvinnor och tjejer anses vara mindre värda, så är det ju också så inom familjen att mannen då är det så kallade överhuvudet. Och jag har läst så många fina berättelser just om mikrolån och att kvinnorna hjälper till. Man går ihop i byalag. Pratade med några tjejer när jag var i Kenya som då hade liksom 1 mil till brunnen. Mm. Då bestämde de sig för att de skulle gå ihop då och ta mikrolån och borra en egen brunn. Bara det förändrar ju livet. Det är så svårt och orättvist att se vilken jävla skillnad det är med kulturella skillnader liknande. Men jag tänker också att många av de här länderna som till exempel det senaste som hänt i Afghanistan till exempel. Där finns ju... Många fattiga eller utvecklingsländer så finns det ju faktiskt resurser och möjligheter att utveckla en bättre skola. Men då är ju också den politiska viljan som sinar. Men jag tycker det där är spännande med just den politiska viljan. För jag tänker Afghanistan till exempel. 2002 så föll ju då talibanerna styre. Och sen dess då så har ju flickor och kvinnor börjat synas ut i samhället. De går i skolan. Men det finns ju ändå... fortfarande såklart familjer och ute i byarna bland annat liksom främst en ovilja till att flickor ska gå i skolan.
Mm.
Och det här är också ett stort problem. Jag tänker under HIV-epidemin i Afrika, det är globala kriser, det är svält och vattenbrist och allt det som hela tiden pågår, så är det också svårt att få tag i bra lärare. Men jag blev så glad i somras när en kompis till mig som jobbar nu för andra året på ambassaden i Tanzania. Och i Tanzania då så presidenten där då, John Magufuli, han var ju en av de största covid-förnekarna.
Mm.
Och under det här första året då så rapporterades det ju bara 500 fall. Från Tanzania.
Ah.
Kan vi jämföra det till exempel med Kenya där man rapporterade över 100 000 fall.
Mm.
Men hur som helst, han nekade det där och sen ser plötsligt försvann ju han.
Mm.
Och var borta några veckor och liksom ingen visste sig, var han sjuk eller var han mördad lite dit. Men det visade sig att han då hade dött i covid.
Mm-hmm.
Han var sjuk i covid. Alltså.
Mm.
Och
det är ju ändå sjukt att de största covid-förnekarna ändå lyckas liksom ådra sig skiten och dö på kuppen. För det är ju inte alla som gör heller, ska gudarna veta. Men nej.
Så det gick några dagar och sen så svor då vicepresidenten Samia Suluhu som tar över presidentskapet under resten av den här mandatperioden. Och hon är då utbildad i Storbritannien och har rivit loss kvinnors rättigheter och flickors rättigheter i det landet. Och min kompis hade, det är ju bara 3-4 månader sedan som hon blev president. Men herregud, vad hela samhället har öppnats.
Mm.
Och det är liksom en helt annan inställning till kvinnors rättigheter och flickor. Och liksom, ja, det, jag menar att den här politiska viljan måste ju också finnas för att ett samhälle ska förändras.
Mm.
Så att, det är svårt, och där har vi också ett ansvar som medmänniskor att liksom trycka på eller vara påtrycka att så här, ja, men stå upp för unga flickor så att det inte, jag ska säga, så att det ger liksom lite butterfly effekt i världen, att man inte kan behandla flickor och kvinnor hur som helst. Det är någon så här, jag ska säga, global moral.
En del av er kanske undrar nu så här, men varför ska man bara bli fadder till flickor?
Mm.
Alltså, gud, det finns ju massa pojkar som har det jättedåligt också. Det är helt sant. Men vi lever faktiskt fortfarande i en värld där flickor dubbeldiskrimineras. Inte bara utsätts för fattigdom alltså, utan även i egenskap av sitt kön utsätts för mycket, mycket större påfrestningar än vad pojkbarn gör i utsatta delar av världen. Visste ni till exempel att 120 miljoner flickor har utsatts för sexuella övergrepp i världen? En av 5 flickor i världen är gift innan de fyller 18 år. Jag har tänkt så här, ja, men barnäktenskap, men det är väl så här, det är väl på utdöende. Nej, nej, nej. I och med coronan så har vi som sagt slungats tillbaka i tiden. Så nu är då barnäktenskap, det är lösningen på alla problem.
Mm.
För då slipper man försörjningsbördan att ha en flicka i familjen. Man gifter helt enkelt bort sina flickor när de är så unga som möjligt i stort sett. 2 miljoner flickor under 15 föder barn varje år. Och det här är ju också någonting som Plan jobbar otroligt hårt för att stoppa. Mm. Alltså barnäktenskap och alltså tonårsförlossningar. Det säger sig självt att kroppen, varken psyket eller fysiken, är mogen för att föda barn. Mm. När man är under 15, alltså under 18 rent generellt. Och då är ju den reproduktiva hälsan i fokus, att alla flickor ska ha rätt till att veta hur man ens blir gravid. För det är också någonting som vi tar väldigt mycket för givet här i Sverige, tror jag. Att så här, nej men gud, det vet ju barn till och med. Vi läser böcker för våra barn om hur barn blir till.
Mm.
Vi har utbildning i skolan. Även om den kan kännas lite förlegen, så finns den ändå där. Det är blommor och bin och det är små sexualkunskapsdagar. Och det är liksom utbildande små föredrag och, ja, you name it. Och sen är föräldrar oftast ganska engagerade i att få sina barn att förstå det här. Men i andra delar av världen är det här enormt tabu.
Mm.
Så att en flicka inte ens vet hur ett samlag går till. Alltså det här slog mig också så hårt när vi var i Sydafrika. Du och jag, Ann, under en resa. Att liksom, de hade ingen aning om att de kunde bli gravida.
Mm.
Och det kunde gå flera månader och de fattade liksom inte vad som var på gång. Och då var det alldeles för sent att göra abort. Och det fanns kanske inte heller ens på tanken, eftersom det är dyrt att göra abort. Och det är inte alls en del, ett led i deras kultur på något sätt. Så det här är ju någonting som Plan jobbar jättemycket med. Alltså att upplysa unga flickor och utbilda barn och ungdomar i reproduktiv hälsa, så att man faktiskt vet hur man kan undvika att bli gravid. Och att man vet att man ens är gravid.
Mm. Det finns ju en väldigt tydlig och enkel anledning till varför flickadagen behövs och varför du behövs. Det är ju för att från den dagen som flickor föds så blir de diskriminerade. Och som jag pratat om innan, skadliga normer och traditioner, man ska kalla det, begränsar många flickors liv. Och var tredje sekund så tvingas en flicka att gifta sig, och 18 miljoner flickor föder barn varje år. 18 miljoner.
Men det är så hisnande siffror, och det är, vi kan inte riktigt greppa det. Det är svårt att se utanför sin egen horisont, men det här är ett pågående jättestort övergrepp på hela världens kvinnliga befolkning som måste upphöra i detta nu. Och på flickadagen idag alltså, så tycker jag verkligen att alla ni som lyssnar ska gå in på Plan International och bli antingen faddrar, bli flickafadder, för det behövs flickafaddrar. Vi behöver fokusera just på flickorna.
Och det jag vill säga, det som jag tycker också är väldigt spännande med våra flickafadder är ju att man får ett brev, man får lite information om hur det går. Så det här, det är inte helt, jag ska säga, opersonligt.
Nej, verkligen inte. Man kan, som vi har varit inne på, att barn, våra barn, jag tycker det är så himla viktigt att fostra, utbilda och lära mina pojkar om hur det ser ut i resten av världen. Mm. Och då är fadderskapet ultimat, tycker jag. Och sen har ju, tycker jag, planen otroligt så här kött. Härlig hemsida där man kan verkligen läsa in sig om alla projekt. Det är toppenläsning också. Mm. Jag läser för mina pojkar om Plans olika projekt och ja, allt som händer i den fantastiska organisationen. Och ni kan som sagt bli faddra på olika nivåer. Det är ingen bindningstid på fadderskapet. Eller så kan ni bara swisha om ni känner för det.
Och när jag var i Etiopien för 1,5-2 år sedan med min son Ossian, så såg jag ju så tydligt med egna ögon vad de här pengarna gjorde för utsatta flickors fortsatta liv. Mm. För det är ju så här, trafficking ökar, sexuella övergrepp, allting har ju såklart blivit, blivit ännu mer utsatta under pandemin. Men pengarna kommer fram och de hjälper.
Ja, de gör verkligen det. Det händer massor, och som sagt, under pandemin, det kan kännas helt hopplöst för att världen på något sätt har gått tillbaka i tiden. Men det handlar också väldigt mycket om att fokus har legat på andra stöd, såna akuta åtgärder i de här länderna. Så nu är det dags att gå tillbaka och kämpa för en mer rättvis värld och att jobba med de här frågorna som stärker flickors rättigheter och framtida liv. Mm. Så gå in på plansverige.org. Nu säger vi varmt välkommen till Marianne och Maja, alltså generalsekreterare och ordförande i ungdomsrådet. Varmt välkomna!
Vi har redan presenterat, men ni kan få presentera kort själva.
Ja, jag heter Maja och sitter med i Plan International Sveriges ungdomsråd och har gjort det sedan 2015, så snart 6 år.
Mm-hmm. Ja. Och hur kom det sig att du började där?
Nej, men jag har alltid velat liksom engagera mig i frågor, och så åkte jag till Gambia med min familj. Mm. Och där besökte vi SS Barnbyar och fick besöka en skola. Och där kände jag att jag ville göra mer. Jag hade ju alltid, jag har ju alltid gjort lite i min kommun och så, men jag kände att jag ville liksom göra mer och engagera mig i en fråga och vara med i en organisation. Så då sökte jag.
Men hur tycker du själv att din utbildning har varit som flicka i Sverige? För att nu är det ju en global såklart kris, utbildningskris. Men det finns ju de som säger att det även kommer vara en förlorad generation i Sverige med barn som liksom halkar efter och inte kommer ut på arbetsmarknaden. Är det någonting du märker av när du träffar dina kompisar? Och, hur gammal är du?
21.
Ja, precis. Ja. Då faller du under läget. Du fick inte vara äldre än så.
Nej.
Vad säger ungdomarna ute i Sverige? Det tycker jag är intressant.
Om att flickor.
Ja, om flickor, om vad som har hänt under corona.
Det som man märker är att många unga flickor, eller alltså unga generellt, har mått väldigt dåligt under coronapandemin. Just för att man har fått vara isolerad och fått vara mycket själv. Och många har pluggat på distans. Och det har ju varit liksom oerhört tråkigt såklart att man inte får göra saker som man får energi av och träffa vänner och så. Men också som många säger är att de har varit mycket mer på nätet. Mm. Och där ser vi ju tyvärr att det är väldigt mycket trakasserier.
Ja.
Och framförallt mot unga tjejer. Så det är någonting som man pratar om väldigt mycket.
Mm. Mm. Och jag hörde att det har varit mycket svårare för tjejer att vara isolerade än för killar. Ja. Unga tjejer i Sverige har mått mer psykiskt dåligt än killarna. Ja. Och det har säkert en del av det här att de blivit utsatta för trakasserier på nätet. Och där är ju också en global effekt som man har sett. Och även i jobbsammanhang har jag hört.
Mm.
Att det, så att, ja, det här med nätet är också någonting som det kanske inte pratat så mycket om. På vilket sätt märker man utanför Sverige, utvecklingsländer och liknande, vad säger man? De som har haft tillgång till nätet är också de som har klarat sig bäst under den här krisen.
Paradoxalt nog.
Precis. Mm. Ja. Har du pratat någonting med ungdomar utanför Sverige?
Alltså inte jättemycket. Jag har haft några möten med ungdomsråd från andra länder och så. Mm. Och just förra året så släpptes en rapport om just hat och hot online på nätet. Och där pratade jag väldigt mycket om just det att, som ni säger också, att nätet är också en väldigt viktig del. Man får information på nätet, man söker sig till nätet, man träffar andra likasinnade ungdomar. Alltså det är jätteviktigt att man får vara på nätet, men det är viktigt att den är trygg och säker. Och det är den inte nu, speciellt inte för unga flickor. Man blir hotad, man blir trakasserad, man blir diskriminerad. Alltså det är jättemycket sådana saker som händer.
Och det går, när vi gjorde den här undersökningen visade sig att tjejer så unga som 8 år blir trakasserade och stalkade på nätet. Mm. Så det här näthotet och nätvåldet som är, det måste... vi måste ju verkligen få de här digitala nätjättarna att tänka om och göra rätt. Mm. För det är ju inte så att de vet ju det här redan. De var ju uppe i kongressen Facebook nu, igår.
Mm. Igår.
Och blev ifrågasatta. Mm. Så de vet ju om det här, men de gör ju ingenting åt det. Och jag tycker det är helt... makalöst att vi bara accepterar det. Men här har vi som föräldrar en jätteviktig roll. För vi har ett ansvar att faktiskt gå in och kolla, vad är det våra barn gör på Facebook? Hur funkar Snapchat? Hur funkar TikTok? Vad är det som händer? Hur gör mitt barn? Har hon liksom lagt ut sitt telefonnummer och är officiell? Eller hur funkar det här egentligen? Och vi har ett jättestort ansvar att lära våra barn det här. Mm. Att klara av att vara på nätet. Men sen måste vi ju ligga på näthjärtarna. För de kan inte fortsätta som de gör. Vi måste få dem att göra nätet till en säker plats för alla barn och unga. Mm. Och speciellt flickor.
Men vi pratade lite innan ni kom här om den politiska viljan. För i många länder så finns ju ändå möjligheter för att utveckla skola och jämställdhet och jämlikhet. Men den politiska viljan finns inte riktigt. Och jag har en kompis som jobbar i Tanzania. Och på ambassaden där, och i och med den nya kvinnliga presidenten, så sa han att det har gått snabbt att ändra på attityder. Så att, ibland får jag för mig att vi som sitter lite utanför och privilegierade, vi tänker så här, ja, vi får skänka pengar och vi tycker lite synd om de här tjejerna och killarna, men ja, det är så här det blev typ. Men så är det ju inte.
Nej, men det går att ändra allting. Ja. Allt går att ändra. Mm. Bara när man tittar på Tanzania till exempel, de hade ju Magafolo som var president där, han drog verkligen åt skruvarna på alla civilsamhällsorganisationer. Man fick inte prata om jämställdhet och det var, han förbjöd ord. Så det blir väldigt svårt för organisationer att verka, och var man homosexuell till exempel så blir man ju förföljd och trakasserad.
Ja, journalister.
Ja, så det var verkligen svårt. Men det går ändå att göra saker i de kontexterna. Man får vara lite smart, men det går att jobba. Man kan jobba på landsbygden, man kan liksom ändå förändra. Man får kanske ändra hur man säger saker, men allt går att förändra. Därför att om man pratar om barnäktenskap, det går att förklara att det här är inte bra för samhället.
För er som lyssnar nu så hör ni en annan röst, och det är alltså Marianne som är generalsekreterare på Plan Sverige. Och det du är inne på nu tycker jag är så otroligt viktigt. Det är en sån viktig del tycker jag i att engagera sig i en barnrättsorganisation eller människorättsorganisation, att man faktiskt får se att det går att förändra saker. Mm. Och att man hinner se det under en livstid, som båda ni är inne på här nu, Tanzania. Du som har varit i det här gamet länge liksom, kan man ändå säga. Mm. Kan inte du berätta om några såna här vändpunkter som du har fått vara med om under ditt liksom, yrkesverksamma liv?
Ja, men det är därför jag älskar att jobba på Plan, för att vi gör verkligen förändringar och förbättringar för barn och unga. Mm. Och det jag tänker på, det är ju till exempel när jag var i Togo. Där var ju barnäktenskap, ja, men det gjorde man bara, det diskuterades inte, och det fanns inte någon lag som säkrade heller att man inte skulle gifta sig med flickor. Men i vårat projekt så lyckades vi få med då lokalpolitiker, lokala beslutsfattare, religiösa ledare, föräldrar, lärare, läkare, barn och alltså familjen, de föräldrarna. Och nu har de nolltolerans mot barnäktenskap. Så det har förändrats och det går att förändras. Vi har gjort precis samma sak i Dominikanska republiken, i Bangladesh. Och i Dominikanska republiken, de trodde att vi var galna när vi sa att nej, men vi ska stoppa barnäktenskap i på Dominikanska republiken. Och alla bara, det där kommer ju aldrig gå. Det är ju så vanligt.
Mm.
Det gick hur bra som helst. Det gäller liksom bara att ligga på och verkligen förändra. Men att få med sig de här beslutsfattarna, nyckelpersoner. Mm. Sådana som man vet sätter agendor och kan driva processer.
Mm. Ja, men det är så hoppfullt.
Mm.
Och jag menar, det är egentligen inte konstigare än att vi förbjöd barnaga i Sverige. Och det är fullständigt otänkbart att aga ett barn här.
Mm.
Och alla tycker det. Det, är liksom, det landade oss ju med när man bara inom loppet av ett par år.
Mm.
Så att, det är klart att det går att förändra.
Mm.
Och det går ganska snabbt.
Människan är ju fantastisk. Man kan liksom, man kan bli ombytlig och förändra saker som man har trott som varit inristat i tusentals år. Det här är ju ett stort problem ute i världen, att det finns då kultur och riter och, ursäkta uttryckt, vanföreställningar och religiösa hittepå plockeplock. Hur ska man liksom slå hål på det? Det handlar ju bara om att utbilda flickorna så de kan säga så här: nej, det finns ingen religion eller gud som har sagt att vi måste ta bort en del av vår klitoris. Eller, det är det enda sättet att göra det. Därför det är så akut viktigt att vi tillsammans gör någonting, få tillbaka tjejerna tillbaka till skolan.
Mm.
Och hur gör man det? Hur ska vi som sitter här, eller kanske inte just i den här poddstudion, men alla kan ju göra någonting, och nu vill vi ha konkreta, snabba råd.
Ja, nej, men alltså det som är viktigt att göra, det är ju att verkligen stötta organisationer som jobbar ute och som finns på plats. Och det gör till exempel Plan.
Mm.
Vi har jobbat länge i byarna och vi känner alla. Och det är det som är nyckeln. För man kan ju inte bara, oj, nu hjälper vi enskilda flickor eller enskilda barn. Utan man måste jobba med hela samhället, alla samhällsstrukturer. Och det går att vända. Det går att vända. Vi jobbar stenhårt mot könsstympning till exempel i Egypten.
Ja, kan du inte berätta lite grann?
Ja, det här är en upplevelse som jag aldrig glömmer. Och jag träffade en kvinna som, hon var analfabet då. Hon stod och grät när hon berättade det här för mig. För hon hade hållit fast sina två äldsta döttrar när hon könsstympade dem. Hon hade hållit ner dem och hållit fast dem när de skrek. Och hon stod och grät för att hon hade förstått att det här var ingenting som var i den muslimska tron.
Mm.
För det hade hon trott. Hon trodde att hennes döttrar blev ärbara. Att de hade sin heder behåll när hon ska bort klitoris. Hon trodde det för att hon visste inte. Men när hon var med i vårt projekt så fick hon en förståelse. Hon fick förståelse för de skador det innebär. Och hon var nu den främsta ambassadören mot könsstympning i Egypten.
Mm.
Och har verkligen påverkat så många kvinnor och mammor och de som könsstympar i den här regionen där de jobbar. Så vi har sett en dramatisk minskning av könsstympning.
Mm.
Men det hon beslutade, det var ju att hon, när hon förstod det här, och det här är ju en sån otrolig sorg för henne, det är därför det är så hemskt när hon står och gråter också, för hon förstår ju liksom alltihopa. Jag tårögd också.
No, jag med.
Så bestämde hon sig för att hon skulle inte könsstympa sin yngsta dotter.
Okej, för freeze. Huvudfreeze.
Så det här är,
då är det bra.
Och varför det här fungerar? Jo, men det var ju för att imamen var med. Imamen sa, men det här har inte med islamska tron att göra. Det här är inte någonting som vi kräver. Det här är skadligt för flickor. Flickor kan dö.
Mm.
Och sen var läkarna med, liksom lärarna var med, alla andra föräldrar. Vi fick med hela gruppen, hela samhället. Så att det går absolut att förändra.
Mm.
Så att jag tror man ska stötta de organisationer som är på plats, naturligtvis. Men sen kan man själv göra saker. För det handlar ju också om, vi är ju inte perfekta i Sverige, det finns jättemycket att göra här. Och vi har en agenda för flickor, som, för det handlar om att börja från dag ett. Den kan man sprida. Man kan sprida, liksom ligga på för att jobba med jämställdhetsfrågor i Sverige. För vi har kommit långt, men vi är absolut inte klara. Titta på lönenivåer, titta på allting. Alltså vi har så mycket kvar att göra här.
Mm.
Och jag tycker man ska driva de här frågorna. Dels att man ska som förälder ta sitt ansvar som förälder och verkligen utbilda sina barn och barns rättigheter, men vara med på nätet, förstå hur det funkar på nätet, för det är halva barnens livstid nu. Det är att vara på nätet, att vara digital. Och sen så tänker jag att just att driva de här frågorna med jämställdhet, för att det är så oerhört viktigt. För tittar man på de här FNs globala mål, så 14 av 17 målen, så måste vi lyfta unga flickor och unga kvinnor för att överhuvudtaget nå de här målen.
Mm.
Det är en förutsättning för hela den globala utvecklingen. Och vi vill ju skapa en bra framtid för våra barn och barnbarn. Ja, men då är det bara att jobba, se till, lyft alla flickor. Ge dem samma möjligheter som pojkar och unga kvinnor. Och sen en sak till som är superviktig, det är ju att Forbes gör en undersökning varje år och tittar på demokratiutvecklingen i världen. Och det går ju verkligen käpprätt åt skogen, för att vara ärlig, bara så.
Mm. Mm.
Men det man säger är att de som står på barrikaderna och driver klimatfrågan, Greta, som liksom gjorde hela demokratirevolutionen i Sudan, vi pratar om utbildningsfrågan, Malala, Nadir Murad. Det är unga kvinnor som driver, som står på barrikaderna och driver liksom kampen för demokrati, för aborträtt, för att vi ska ta klimatfrågan på allvar. Det är de som faktiskt hjälper oss att bygga ett hållbart samhälle. Så vi måste hjälpa unga flickor och kvinnor.
Ska lyssna på ett klipp här då, som Bianca Kronlöf sa i TV4.
Och en av de absolut häftigaste grejerna i hela boken tycker jag är när du skriver i något av breven till någon av männen. Det här med mikrofeminism.
Ja.
Börja med att vara mikrofeminist.
Mm.
Alltså jag läste boken i helgen. Har använt det säkert 6 gånger redan.
Är det sant?
Förklara vad mikrofeminism är.
Ja, men exakt. För att det är så här. Män med dålig kvinnosyn, de kommer aldrig lyssna på mig. På grund av att jag är kvinna. Men de kommer lyssna på andra män. Men det är också så att män med helt normal kvinnosyn lyssnar också mer på män. Och det kan ju kännas jätteförnedrande att säga det, men det är sant. Och då istället för att känna så här ett gigantiskt ansvar då, så här, okej, ska jag liksom försöka kompensera för allt som alla män har gjort i alla tider?
Diskussionerna som skapar dålig stämning.
Och då bara, vet du, ett enkelt, jag håller inte med, eller jag tycker inte att det där är roligt. Jag tror typ att om en man säger så här till en annan man, jag håller inte med, så väger det tyngre än typ hela den där boken.
Ja, men det alltså, kanske är så.
Nej, men, och det är både sorgligt, men om män som engagerar sig förstår det, så kan också förändring ske så himla snabbt. Och det är ju coolt.
Ja, här säger ju skådespelaren och författaren Bianca Kronlöf att det med mikrofeminism, att man kan säga ifrån varje dag. Och just det att det tragiska att inse att hon säger att det spelar ingen roll om jag säger till den där killen på nätet 500 gånger att liksom, så där får man inte säga eller kommentera inte på det sättet. Han kanske inte bryr sig, men om en kille säger det eller hans kompis säger det så här, så där får man ju inte säga, så där gör, jag accepterar inte att du gör det. Då klingar det ju 1000 gånger mer. Så är det ju fortfarande. Och att man varje dag kan säga, men jag tycker inte det är okej. Så det är ingen rolig historia. Och jag tänker lite som du sa, det är mycket som görs av gammal vana.
Mm.
Bara för att det alltid har varit så. Och jag tycker bara att ta liksom MeToo, ja men nu har ju det också fått en liten backlash. Men just att man alltid kan förändra saker och få upprättelse och leva liksom sitt bästa liv. Och jag tror att det är viktigt att redan från början liksom insupa tjejer i det där att okej, nätet, det är ett roligt ställe att vara på, men det är inte hela din värld. Du måste själv definiera dig, vem du är. Då kan det här bli liksom ja, men, något roligt tidsfördriv där ni kan hitta på egna grejer och ja, vad det nu är liksom. Nu är det en tjej som är 18 år och följer för att hon visar sin rumpa hela tiden, och det kanske är bra, hon har blivit rik på det. Det kanske är bättre det än att någon annan tar bilder på hennes rumpa och lägger ut, vad vet jag. Det är ju en omvälvande tid och det är mycket utmaningar vi står inför, särskilt för unga tjejer.
Ja.
Och försvinner då utbildningen, då liksom är vi tillbaka på ruta ett. Det får bara inte ske.
Nej, men det går ju faktiskt att förändra.
Ja.
För det jag tänkte som är en drivkraft för mig när det gäller att jobba med de här frågorna, det är att min mamma, som är född 1924, slutade skolan när hon var 12. För då skulle man satsa på hennes bror.
Mm.
Hon skulle jobba hemma på gården. Sverige. 1935-ish.
Mm.
Och vad har hänt sedan dess? Ja, men alltså, vi har ju sett till att alla får gå i skolan. Att det är gratis. Att alla har samma möjligheter att verkligen utbilda sig. Det har ju hänt enormt mycket sedan dess.
Mm.
Och det är inte ens 100 år sedan.
Mm.
Och det går att förändra i Sverige. Och det går absolut att förändra i andra länder.
Mm.
Det går att göra.
Mm.
Och, men det är en förutsättning för att vi ska kunna bygga en bra värld. Så är det att killar och tjejer ska ha samma möjligheter till allt.
Mm.
För det är då vi får en riktigt bra värld.
Kan man ställa en sån här fråga? Vilka länder tycker ni känns mest, vad ska man säga, bra utvecklingsfas när det gäller att liksom skapa jämlikhet mellan könen? Är det några länder som ni jobbar på när det känns så här, gud, Zimbabwe, nu är de på gång? Eller?
Här händer det grejer.
Sierra Leone ska jag vilja säga. Där tycker jag att Det är ett väldigt komplicerat land.
Ja, otroligt komplicerat.
Otroligt komplicerat land och rörigt. Men
Vi har ju kört ett projekt där vi har verkligen fått till stånd en lagändring när det gäller barnäktenskap. Och det drev vi på väldigt, väldigt hårt. Och det fungerar att göra saker där fortfarande.
Mm. Mm.
Och det är på gång åt ett väldigt bra håll. Jag tycker att Dominikanska republiken också är ett väldigt bra exempel. Där det går att göra saker. Och jag tror att, alltså tittar man på exempel Dominikanska republiken där alla sa, det här kommer aldrig gå plan, det kommer inte gå, ni ska inte börja med det här. Nej, nej, nej. Så tror jag också att det är väldigt bra när organisationer som är internationella går och driver på i länder utvecklingen också. För det är inte så lätt för en civilsamhällesorganisation i Tanzania att ställa sig upp mot sin president och kanske sen riskera att flyta liksom i bukten utanför.
Mm.
Så att då är det mycket lättare att internationella organisationer som har huvudkontor andra ställen faktiskt är där och driver på.
Mm.
För att driva på den utvecklingen och faktiskt skydda de lokala civilsamhällesorganisationerna.
Ja, för det är också en utmaning. Men jag tänker, har ni någon liksom speciell taktik när ni då ska påverka? Finns det någon så här plan? Eller?
Ser det olika ut i olika länder?
Nej, vi har samma modell. Vi går alltid på lagar och förordningar och tittar hur ser det ut. Finns det de lagar och förordningar som ska vara där på plats?
Mm.
Och efterlevs de och får folk straff?
Mm.
Mm.
Mm, det är också en viktig del.
Sverige tänker man, hur går det med våldtäktsfallen? Jag vet inte.
Nej, inte så bra. Nej. Vi har mycket att lära vi också.
Ja, precis. Mm. Och sen så tittar vi på sociala skyddsnät så att de som har det svårast, som inte har pengar helt enkelt, får hjälp att köpa skoluniform, att sätta sina barn i skolan, att det verkligen fungerar och få rätt till hälsovård.
Mm.
Och sen tittar vi på det här med normer och skadliga beteenden.
Mm.
Det här med att man ska gifta bort barn så fort de får mens. De kan ju vara 10 år.
Mm.
Och det där jobbar vi oerhört mycket mot.
Mm.
Bland annat som vi gjorde i Togo.
Nej, men jag tycker att det fina också med planen är verkligen att vi jobbar långsiktigt som Marianne var inne på. Och också att vi jobbar med de barn och unga som verkligen finns på plats. Vi åker liksom inte bara ner och ger dem mat och sen åker tillbaka. Liksom, utan det är verkligen ett långsiktigt arbete i landet.
Mm.
Och där unga själva är förändringskraften. Så det...
Finns det något speciellt... antingen land eller något projekt som du brinner lite extra för där plan är initiativtagare, Maja?
Jag kan också dra lite historia.
Jag har också några historier på lager, röva historier.
Exakt, jag åkte till Indonesien 2016. Och då besökte, och Indonesien är också ett väldigt splittrat land. För det är också, vissa delar är väldigt liksom... har väldigt mycket pengar, eller måste säga, och vissa delar är väldigt fattiga.
Då var du 16, vill jag bara understryka.
Ja, precis.
Ja, modigt.
Ja, men jag åkte ju med organisationen, så vi var några ungdomar som åkte. Men då, man märker verkligen att, så här, som jag pratade om, att unga verkligen är förändringskraften. För då var vi i ett projekt som handlade om just Safe Schools, som handlar om att man utbildar barn och unga i hur man hanterar jordbävningar och hur man hanterar naturkatastrofer. Just det här liksom att man märkte att man hade också väldigt mycket fokus på just unga flickor. Att man såg att unga flickorna, dels att de kanske inte gick till skolan, men också när de verkligen var där. Att man verkligen såg att de fick utbildningen. Liksom, att de, jag tyckte det var så fint att se. Liksom.
Mm.
Att man hade just unga flickor som en liten målgrupp som man såg.
Mm.
Men jag tänker, det är en del att få tillbaka flickorna till skolan. Mm. Men sen handlar det om... hur det är i skolan, faciliteter, precis, säkerhet. Exakt. Och det här är ju många skolor har ju inte ens vatten. Mm. Det handlar om mensskydd, säkerhet mot sexuella övergrepp. Kan ni berätta lite hur ni tänker kring att trygga de här flickorna när de väl går i skolan? Hur tänker ni där?
Alltså där jobbar vi väldigt mycket med utbildningsdepartementen i länderna, för att vi ska inte bygga skolor själva, utan vi ska se till att det som finns på plats blir riktigt, riktigt bra. Så vi går in och jobbar med utbildningsdepartementen och ser till att de säkrar att det finns toaletter och att det blir bra standard på skolorna. Sen tar det där lite olika tid. Och vi får jobba också från liksom lokalt där vi är på plats också, att verkligen se till att säkra det. Vi jobbar mycket med att just trycka på så att det blir centralstyrt allt det där.
Mm.
Eftersom vi är ute på plats också lokalt så tittar vi ju hela tiden på hur det fungerar. Men sen är det olika på olika platser. Jag menar, i norra Nigeria där vi har Boko Haram-problem, där jobbar vi med mobila skolor för att vi måste säkra att inte flickorna är på samma plats så att de kan bli kidnappade till exempel.
Mm.
Så att vi jobbar väldigt olika beroende på vilket land det är och vilken situation det är.
Det blir också väldigt tydligt när man läser, det finns ju många olika organisationer ute, ni är en av dem och den vi gillar allra bäst. Att ni jobbar med tjejerna som är det viktigaste det vi har, och så är det bara, det behöver vi inte lägga in en liksom värdering i, utan vi måste se till att flickorna går i skolan, fortsätter skolan. Det är så mycket vinster av det, både för ekonomin i det landet, också med, som vi pratar om, barnäktenskap. Jag menar, mer utbildade tjejerna är ju länge lever deras barn, länge lever de själva och så vidare och så vidare. Men en annan aspekt som jag tycker är ganska intressant som jag läste om, det är ju också att även pojkarna har ju vinst av det här såklart.
Mm.
För det vet vi ju själva att jag har ju en 7-åring nu och vi pratar mycket om tjejer. Ja, vi träffar nu, han börjar ny skola. Har du några nya roliga tjejkompisar? Va? Det tar han liksom, gud, jag är inte kär i någon. Nej, finns det några roliga tjejer? Har du lärt känna någon nya tjej? Nej. Att det finns under de här åren då, från när man är 6 år fram till man till exempel går högstadiet eller gymnasiet, så går man ju tillsammans mot en värdeutveckling. Man lär sig kommunicera, man lär sig att vara mindre kritisk med varandra och man lär sig förstå varandra. Hela liksom ekosystemet blir ju friskare och vackrare av att flickor och pojkar får gå kvar i skolan också tillsammans. Så att det är också en vinst av det här. Är det någonting som ni har reflekterat över när ni har varit ute och rest?
Ja, men vi jobbar ju väldigt mycket med just att ha blandade grupper.
Mm.
Men sen är det så att vi har också program där vi bara jobbar med killarna. För killarna har en jättetrång mansbild i många länder.
Mm.
Och tvingas att ta liksom machoroller som egentligen inte är bra för killarna heller. De trivs inte det heller. Så vi jobbar ju mycket med att faktiskt göra killar fria också. Också för att de ska kunna prata om sådana saker som hur behandlas kvinnor i de här länderna. Det är mycket våld, det är mycket övergrepp. Man respekterar inte kvinnor och så vidare. Så att vi jobbar både med killar och med tjejer för att liksom få den här jämställdheten. För målsättningen är att alla ska bli fria.
Mm.
Och kunna bli sig själva.
Men det är viktigt också tycker jag att inte liksom... Vad ska jag säga, att inte skapa en vackrare bild av dem bara är där ute. För det är ju mycket som behöver ändras, jämlikhet och jämställdhet. Och flickor är ju inte lika mycket värda nästan i någon del, och inte ens Nej. I Sverige. Vi måste erkänna det inför oss själva. Likaså att mer så att vi alla på något sätt har det problemet också med rasism. Och vi kan inte gå omkring och tro att vi har kommit så långt i vår utveckling. För det är gamla värderingar även i Sverige. Vi måste liksom jobba på det varenda dag. Prata med våra barn. Prata med oss själva framför spegeln. Prata med våra vän. Mikroprata. Det tycker jag vi alla ska öva på den närmsta tiden.
En sista avslutande fråga. Vi inledde den här podden med det sorgliga faktum att pandemin och coronan har liksom slungat oss tillbaka i tiden på något sätt. Att det är så otroligt många barn och ungdomar under det här 1,5 åren. De här 1,5 åren.
Dryga.
Dryga. Och vi ska också veta att pandemin är inte slut i stora delar av världen. Herregud, den pågår fortfarande. Vi tycker liksom att så här, nu är det klart.
Ja.
Men så är det inte. Men vad är det mest genomgripande problemet? Vad är det värsta som har hänt för barn, eller framför allt flickor, under pandemin?
Jag tycker framförallt att det stora problemet är ju att det är så många barn som inte har gått i skolan, så det är ju en förlorad generation.
Mm.
Och vi vet ju själv att när barn tappar skolår så tappar de ju i utveckling hela vägen. Så att det viktigaste av allt som vi jobbar med nu, det är ju att se till att få till utbildningsresurser. Så när väl skolorna öppnar upp, då kan man ha kvällskurser, helgkurser. Alltså vi måste verkligen se till att de här barnen får samma utbildningsmöjligheter som alla andra.
Mm.
Och sen säkra att flickorna kommer tillbaka till skolan.
Mm.
För risken som det ser ut nu, det är att 20 miljoner flickor kommer inte tillbaka till skolan. Så det jobbar vi ju otroligt mycket med. Och just nu också, när det är precis som du säger, pandemin har ju vissa länder där vi är verksamma knappt startat.
Mm.
De är liksom i första steget. Så att Vi kommer ha många år framöver där den här pandemin kommer vara problem globalt.
Vi pratar om att liksom ekonomin har fått sig en törn här i västvärlden. Men vad kan man säga om de länder som... Alltså i utvecklingsländer måste det ju vara helt fasansfullt. Där det redan är en utbredd fattigdom och svält. Verkligen. Alltså hur ser det ut där nu?
Nej, men alltså människor har ju fallit ner i fattigdom igen. Därför att de som har varit fattigast har ju ofta haft dagjobb och så. Men de kan ju inte ens kunna gå till det.
Mm.
Så att det har ju blivit, man har tappat arbetstillfälle, man har ingenstans att bo längre för man kan inte betala för det, man kan inte ställa mat på bordet. Det har blivit väldigt mycket mer våld inom familjerna.
Mm.
Barnen tvingas då stanna hemma också, de kan inte heller liksom vara ute. Det har blivit en tillbakagång. Jag menar, Bill och Melinda Gates säger att vi har förlorat 25 års utveckling på den här pandemin. Det är väldigt svårt att räkna på, men vi har definitivt tappat mycket. Men det vi jobbar med nu, det är ju dels att hitta lösningar. Mm. Så att man kan utbilda ändå på distans.
Mm.
Använda radiostationer och sånt. Många lyssnar på radio på ett annat sätt. Men sen handlar det också just om att verkligen se till att när barnen kommer tillbaka, då måste det finnas kvällsutbildningar, helgutbildningar, extra utbildningar. Så att de verkligen kan hämta hem den här tiden som har gått förlorad.
Ja, nu ska Maja berätta varför du behövs och varför flickadagen behövs. Aha. Som är då just idag. Maja, shoot!
Ja, idag är det då den internationella flickadagen som nu när det här avsnittet släpps. Och det är ju en dag som Plan International Sverige var med och instiftade. Och det handlar helt enkelt om att vi ska lyfta upp unga flickors röster. Just för att man pratar väldigt mycket om kvinnor, det finns ju en kvinnodag. Men unga flickor har speciella behov som vi måste se.
Mm. Gud vad bra. Och som sagt, idag ska ni... ta upp och era tummar ska vara ömma ikväll. Ni ska swisha för alla underbara flickor som behöver sin utbildning och, ja, och har alla de här speciella behoven. Dela även Plans poster på flickdagen. Ni kan gå in på min och Sannas Instagram så ser ni hur man kan göra. Mm. Och tagga gärna då Plan International Sverige och för alla flickor, alltså en hashtag. För det är för alla flickor som vi sitter här idag. Och gå in på plansverige.org. Och där finns många alternativ att bidra och hjälpa till. Att bli flickafadder tycker både jag och Sanna är ett alldeles förträffligt förslag. Då får du vara med och se till att en eller flera unga flickor, hur många ni vill och vara fadder till, ni faktiskt säkrar ett tryggare liv för dem och en bättre framtid. Mm. Man kan också swisha en engångssumma eller swisha hela kvällen om man vill. Vi kan alla delta som medborgare och vi har alla ett fritt val att vara en del av den här, ja vad ska jag säga, tillsammans... revolutionen.
Men det är för att alla ska få en bättre värld.
Ja, och det vill vi göra.
Vi måste se till att alla barn får det lika bra och då måste vi ha ett extra fokus på flickor för de har det mycket tuffare.
Mm. Precis. Så swishnumret är alltså 97311. 97311. Och sen så om ni tycker att det är jobbigt då kan ni bara trycka på knappen här som är inne på Plan Sverige. Skänk pengar via Swish. Så, trycker man bara. En engångsgåva. Och det behöver inte vara mycket. Men någonting kan vi alla bidra med. Tack för att ni har lyssnat. Och som sagt, nu gör vi det här tillsammans.
Tack för att ni är här. Mycket.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.